välkommen till Hall of Fame som är en nördlivs pågående lista där vi listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Antingen för spelindustrin eller för oss själva helt enkelt. Jag fortsätter att läsa det som vi faktiskt har uppskrivit på vårt intro. Spelen som definierar sin genre, den tid de kom i eller hela spelindustrin i sig själva. Eller de spelen som har format oss lite grann till de spelare vi är idag. Jag heter Danny och med mig idag så har vi lilla Matte. Hallå Matte.
Det där lät så strukturerat så att jag nästan skulle tro att du läser innantill.
Shh, förstör inte hemligheterna här nu.
Nej, okej. <Okay.
laughs> Men idag så ska vi prata två individuella spel. Jag har tagit med mig ett spel som Matte inte vet vad det är. Matte har ett spel som jag har noll koll på. Och sen har vi valt ett gemensamt tredje spel som ska in på våran lista. Sådär. Och jag vet inte, vill du börja Matte eller ska jag börja?
Ja, du är ju värd så du har ju nästan privilegiet att bestämma också.
Det här är inte som vanliga podden där man säger så här, men jag börjar med nyheterna för att jag är värd.
Okej. Okay. Ja,
det här är ett spel som inte kommer vara förvånande för någon egentligen, för jag har Assassin's Creed.
Va? Väljer norsken Assassin's Creed?
Vi har inte haft det ännu, jag är lite förvånad. Men jag tog upp Prince of Persia, vilket är föregångaren till Assassin's Creed. För att Assassin's Creed var ju tänkt att vara ett Prince of Persia-spel som de gjorde om sen till ett eget. Vilket jag tyckte var rätt kul. Men att det tar ju in väldigt mycket av det som var Prince of Persia. Mycket var ju hopp. Och mycket svärdstrider var det i originalet i alla fall. Och det är ju där vi fick väldigt mycket i första Assassin's Creed som kom 2007.
Mm. Det är också det enda jag på riktigt har smakat på i hela spelserien.
Skäms man. Det är hur många spel som helst.
Så. Jo, jag vet, men det var väl just det som var problemet. Att jag ville gärna börja ifrån början. Och så började jag spela. Och så blev jag irriterad. För att jag tyckte att spelet var rörigt. Och knöligt. Och random. Och sket i spelet helt enkelt. Och sen så fortsatte spelserien i en mer eller mindre oändlighet. Och
ja, vi hade ju spel som kom ut årligen. Så det är klart att ifall man, som i ditt fall, tar första spelet en bra bit efteråt. Och sen försöker hinna i fatt så kan det bli lätt att shit, jag måste stressa igenom det här spelet. För att det släpps ett spel varje år. För varje år som jag skjuter upp på spelarskiten så är det klart att det blir att om man hamnar lämnar ingen bak.
När kom första, sa du?
2007.
Aha. Ja, det här var väl i och för sig 2012 som jag försökte ta
då
mig an.
Då låg du 15 spel efter sen nästan.
15?
Nej,
redan då?
Nej. De släppte ju typ var ett per år, mer eller mindre. Inte kanske så tätt.
Jag för mig om att det inte hade kommit så, att det kanske inte hade kommit överdrivet många, så att det ändå kändes som att ja, men jag kanske kan hinna i fatt.
Det var lite mer på de senare spelen som du bara årsvis nästan, vilket de har ju dragit ner på nu i alla fall. Men om vi tar lite kort vad Assassin's Creed är för de som absolut aldrig har hört mig prata någonsin om Assassin's Creed. I Assassin's Creed så spelar man som en lönnmördare som slåss vanligtvis mot Templars för att de är två rivaliserande sidor. Assassins försöker slåss för att mänskligheten ska ha fri vilja, medan Templar letar efter antika artefakter som kan ta ifrån resten av mänskligheten fria viljan, för att de vill ha en order över hela världen där ingen går emot. Och att, ja. På ett sätt så är det ju att det ska bli inte lika mycket krig och sånt, för att det, liksom, de är den bestämmande makten, frivilliga är borta och världen kommer liksom bara fortgå i deras tycke. Men
och för att vara lite mer inkluderande kan jag flika in och säga att Templars säger alltså tempelriddare.
Ja, tempelriddare. Jag har bara spelat spelen så jag säger bara Templars för att det är så jag hela tiden, det är så de har talat till mig hela tiden. Och jag använder ju visserligen lönnmördare istället för assassins som de är i spelen.
Ja.
Ja. Men i första spelet så får vi introducera till en huvudkaraktär som är Altair, som är vår huvudperson. Det intressanta är ju att han inte är den enda huvudkaraktären, för vi spelar även som Desmond Miles. Spelet är ju uppdelat i vad vi kan kalla nutid, där vi har Desmond Miles som är vår karaktär i den riktiga världen. För Altair är en förfader till Desmond som vi får träffa på för att han kliver in en maskin som heter The Animus, som låter honom gå tillbaka i sin linje av ättlingar, eller förfäder och sånt, och han kan uppleva deras liv mer eller mindre. Så att det här spelet blandar väldigt mycket med nutid, dåtid, eller de här spelen gjorde, för det har de ju plockat bort från de senare spelen, där man går in i The Animus, som är en maskin som sagt, som låter dig åka tillbaka i dina...
Har de plockat bort Animus-biten i det nyare spelen?
Det försvann för ganska länge sedan. Nu är det mer att vi bara spelar som karaktärerna i... Alltså upplever de historiska bitarna.
Har de tagit bort det här i vissa av bossstriderna med då att typ all miljö försvinner och du är i ett slags digitalt tomrum när du konfronterar dem och lite så?
Nej, sånt har de inte kvar, utan det är mer när du når en gräns att nu kan jag inte gå längre. Då blir den här väggen av, det ser ut sån här glas som vrider och vänder på sig.
Mm.
Det är bara för att den här karaktären har inte gått över den här gränsen, så därför kan han inte minnas någonting om det.
Är det så fortfarande, sa du, eller?
Ja, så vet jag, kommer ihåg i alla fall. Okay. Och det senaste var ju Assassin's Creed Mirage.
Men, ja, okej. Okay. Så då försöker de ändå fortfarande ha att du spelar som en som tar del av sina förfäders minnen, men du får inte reda på vem den är i moderna...
Nej, för det här är intressant, för att de gjorde ju dem lite i spelen i mitten, så gjorde de om att, ja, först var det att vi forskade för att ta reda på att de här hemliga artefakterna finns, till att nu är det en spelindustri, fast det är fortfarande hemligt att de försöker utröna liksom vårt artefakt, men att de har en spelstudio som är den här världens Ubisoft mer eller mindre, vilket jag tyckte var rätt kul, för då såg man karaktärer som leksaker och sånt där som stod runt våran karaktär där. Och jag bara, det känns som hemma hos mig. Jag har massvis med figurer stående så också. Jag spelar Ubisoft-spel så lite udda så här. Det som jag tycker är intressant med när den här spelserien kom, att de blandade historisk fakta med deras små varianter av liksom att vi tweakar lite grann att det här kan ha hänt. Det finns ingenting som säger emot det. Vilket jag tyckte var rätt kul egentligen. För att vi har ju, man får ju, i senare spelet får man träffa på Leonardo da Vinci. Och man får göra saker som aldrig har varit en riktig sak egentligen. Men att det skulle kunna ha skett.
Mm. Nej, men det var väl det som var en... vad som gjorde mig intresserad av att jag kanske eventuellt ville testa spelserien. Mm. Det var ju just historieaspekten och hur... De är ju ganska kända för att de är ganska korrekta i sina historiebeskrivningar också. Det som är baserat på historiska fakta.
Mm.
Så pass mycket så jag vet ju att det blev ju populärt när spelserien fortfarande var ung. Att vissa lärare använde sig av Assassin's Creed-spelen på ett sätt i sin undervisning. Inte nödvändigtvis att läraren lät barnen spela spelen, utan mer bara tog upp dem som ett exempel att här kan man lära sig om historier vi pratar om här i skolan med ert nöje.
Ert nöje. Och de har ju infört i de nya spelserierna att du har så att du kan åka omkring, att du är i spelvärlden, men att du utforskar och kan gå till vissa punkter där du får historisk fakta, alltså... Du kan gå en tour, till exempel i antikens Grekland kan du gå tour och liksom titta, så här levde de sånt. Eller i antikens Egypten så kunde man lära sig saken. Men att, nu är första spelet. Och det här är, ifall man går tillbaka, vilket jag har gjort i första spel, så är det väldigt basic. Jättelite vapen, du har inga special rökbomber eller något sånt där. Men att det jag tyckte var intressant när det här spelet kom, för att det gick ju väldigt mycket in på stealth. Mycket smygande och du skulle liksom... blandade in i folket som gick runt omkring dig, smälta in bland några munkar, att man liksom böjde ner huvudet, satte upp händerna mot varandra, så liksom gick man med dem. Och det var ju mer stealth i de spelen än vad vi ser i de nutida som är mer action-RPG-en än ett stealth-lönnmördarspel.
Mm.
Så att det, och det var ju för den tiden så tyckte jag att det var en skön brytpunkt från att bara springa kring och skjuta folk hela tiden. Att, ja, men jag kan, för att Thief var ju länge sedan man hade kört då. Och jag tyckte om det för att det hade den här stealth-mekaniken att du, och det var väldigt viktigt att du var nödd och smyga dig igenom. Och här som lönnmördare att smyga förbi, råka hugga och sen samtidigt hugga någon halsen, sen fortsätta att gå liksom som ingenting har hänt, tyckte jag var ganska skönt. Eller ifall man blev upptäckt så fick man springa och skutta i mellan bås och hoppa upp. Och här är ju också en sak som var en ganska stor grej. Parkour. Och klättra upp och ner för väggar. Vilket de tyvärr aldrig har riktigt fixat och fått det riktigt bra. För du kan gå ifall du kommer i hög fart och du går emot en vägg så börjar karaktären springa upp. Och jag är inte den enda som har beklagat mig om den punkten.
Och att den förutsätter att jaha, du, eftersom att du är nära den här väggen så vill du ta dig upp för den.
Mm.
Det är lite som i de nyare Zelda-spelen där så fort du är i närheten av någonting som är klättringsbart, om det är en vägg eller om det är ett träd, så har man designat spelet att Link ska vara lite så här att jaha, du vill klättra här, då tar jag tag här. Nej, men släpp trädet, Link, jag vill inte klättra.
Ja, jo. Okay. Nej, men så det är ju många av de punkter som jag tycker är liksom att det här spelet stack ut för sin tid då. Och som sagt, den spirituella uppföljaren till Prince of Persia där är ju ganska tydlig. Vilket jag tycker är kul nu vi ska få tillbaka lite Prince of Persia igen här nu.
Mm.
Förhoppningsvis inte allt för långt ifrån och riktigt remaken. Något år ifrån, vilket kan vara skönt.
Alltså hur togs Assassin's Creed emot av allmänheten när det kom?
Väldigt bra. Det är ju ganska länge sedan, men att, som sagt, vi ser ju hur spelserien har blivit, så det var ju en ganska fräsch vind egentligen där för väldigt många. Och det var ju inte en så här öppen värld som vi har nu, för det är en semi-öppen med områden vi är i. Och sen hade de så att det fanns samlarsaker och här introducerades vi till tornklättringen och klättra upp i ett torn för att liksom låsa upp liksom att man ser flera saker så att säga. Vad som finns runt omkring. Det är en sak som har blivit som en stapel för hela spelserien mer eller mindre. Mycket samlarsaker. De hade ju flaggor som man skulle samla på sig. Tyvärr så kunde spelet bugga ur och jag har 99 av 100 flaggor tror jag i ett område och chansen för mig att få det och någonsin få den achievement för att få alla är ju ganska körd ifall jag startar om spelet helt och hållet. Men det skulle vara lite surt. Men jag tycker att fortfarande så tycker jag ett väldigt bra spel. Vi såg att de gick med Assassin's Creed Mirage så gick de ju tillbaka lite mer till den mer grunden vad som gjorde spelserien. Så det finns ju ett intresse där för att folk var väldigt... Vad jag läste mig till, jag var väldigt nöjd med den biten att det gick tillbaka, men att det är svårt att gå tillbaka till så basic när man har haft så mycket som har kommit in i spelserien, men att det var liksom en frisk fläkt så att säga att gå tillbaka lite grann med Mirage. För att det är bara de tre första spelen igen, eller två första spelen skulle jag säga som är väldigt basic. För sen börjar man utöka med, ja, nu är det dubbla blad och nu har det liksom handgranater och 38 olika typer av vapen du bär på. Sen när vi kom till Odyssey, Origin och de spelen och Valhalla så ja, då gick vi helt ifrån vad som var mer eller mindre de gamla spelen och gick till action-RPG.
Jo tack, jag har en vän som har det som ett hett ämne för sig själv att brinna för. Han brinner för hur de avvek för mycket ifrån stigen. Och hur Black Flag är det sista riktiga Assassin's Creed-spelet eller något sånt där.
Ja, men det är ju något som vi ser i väldigt många spelserier egentligen. Att när man har haft så många spel och alla är exakt samma mall. Vi brukar till och med ha lite skämtsamt i våra recensioner. Ubisoft mall A plus mall B är ett spel. Och Assassin's Creed hade en väldigt tydlig mall på hur man gjorde spelen. Och man såg att siffrorna började droppa av lite grann på de senare spelen för att det blev väldigt mycket same same. Vi har bara ny karaktär, en ny tidsera, men att spelmekaniskt var det exakt likadant. Så att jag tror det var ganska viktigt där för dem att göra en ganska stor brytning egentligen. Men sen när vi fick tillbaka till Mirage till hur ettan var tycker jag. Vi hade tre spel där som var ordentligt. En sån stor brytning från hur alla andra spel hade varit så kan det vara skönt att komma tillbaka. Vi får ju se med nästkommande spel hur de går tillväga egentligen sådär. Men att jag tycker att det här är som sagt ett spel som för mig har haft en väldigt stor influens på spel jag gillar och sånt. Jag har alla Assassin-spel. Jag har kört igenom allting. Så att jag ser bara fram emot nästa. Red är det heter va? Jag tror Assassin's Creed Red.
Mm.
Nästkommande, eller arbetsnamnet på den i alla fall. Feodal Japan. Så det ska bli intressant. Men att det här är ett spel som jag tror fortfarande kommer stå länge och väl som en stapel för den här spelserien. Det började smått och det har expanderat liksom. Vi har haft en fantastiskt hemsk film som kom utifrån hela spelserien. Mm. Som tyvärr står i samlarhyllan där hemma, så där får skämmas lite grann. Och så mycket böcker och allt sånt där, så att det här är, det exploderade verkligen. Ubisoft hade verkligen en sån här riktig vinnare. Jag känner som att, ja, med Ubisoft, vad Ubisoft har gjort på sista tiden, så att jag får väl jobba lite hårdare så där, men att på överlag så har jag fortfarande förhoppningar och så där. Men ja, nog om Assassin's Creed. Matte, vad har du för spel som du har valt ut?
Ska jag prata också? Jag tänkte att jag är ganska nöjd med att sitta och lyssna på dig och prata om Assassin's Creed och att jag bara kommer med lite grejer ibland så att folk inte glömmer bort. Nej, nu.
Nu svamlar du igen.
Ja, jag tenderade att göra det. Några kommer säkert höja på ögonbrynen för mitt val, för att de tänker, va, väljer du det här för det där? Jag har valt Fallout New Vegas.
Shocker, jag är förvånad.
Ja, ja, men för att jag tänker att...
Före Fallout 3, matte skäms.
Ja, före Fallout 3, före Fallout 2, före Fallout och före Wasteland dessutom. Mm. Nej, men jag förstår ju framförallt om man reagerar på att det är före Fallout 3. För det är ju mer eller mindre Fallout 3. Fast med lite en annan berättelse. Och så har de ju... de finputsade gameplayet lite också, för att det inte var helt felfritt under trean. Men i alla fall, vi spelar som en karaktär som vi får skapa själv, men den refereras till som kuriren. Och när det börjar med att vi transporterar ett paket, vi hamnar i ett bakhåll där folk attackerar oss och snor paketet, och då är det framförallt en prominent karaktär som i kostym spelar med röst av Matthew Perry. Och när vi vaknar till liv så är det en dam som har tagit hand om oss och sett till så att vi inte har dött, och vi bestämmer oss för att ta upp jakten på den här uslingen som låg bakom bakhållet och ta tillbaka paketet också.
Hämnd är enda rätta.
Ja, precis. Mm. Hämnd är en rätt som...
Bara för att förtydliga att man tror att de skjuter ihjäl en suverkaraktär, eller de tror att de tar död på dig.
Ja, man lämnas ju för att dö och de tror att man är död. Ja, så. Nej, men främsta anledningen till att jag vill föra in det här är, ja, men så här, ja, Fallout 3 förflyttade hela tv-serien, hela spelserien till att vara ett första personsspel istället för ett isometriskt, heter det, när det är snett uppifrån och turbaserat. Och man hade VATS-systemet som är att du kan få spelet att frysa upp, och så kan du attackera specifika punkter på fienderna och så. Men jag tycker att i New Vegas så har du en bättre berättelse, tycker jag. Jag tycker att hela den här hemberättelsen är... Ja, men dels så tilltalade mig. Jag har en ganska svag punkt för just hämndberättelser, och jag gillar när det blir en starkt personlig berättelse för karaktären.
Det är ju ett klart mål istället för det här, ja, men du har kommit ut ur valvet, utforska världen. Okej. Okay. Men här istället, du har blivit skjuten, troendes död, ta tillbaka det som var ditt och liksom få din hämnd.
Ja, det här spelet börjar ju inte ens i ett valv som många andra av dem gör.
Men jag menar generellt, när Fallout-spelen, det är liksom, du har kommit från ett valv, du är en vault dweller och liksom du kommer ut i världen för första gången och ska utforska.
Ja, precis. Nej, men och sen så, jag gillar världsbygget också. Jag tycker att området man är i, är riktigt compelling, säger man ju på engelska. Och det är ett intressant karaktärsgalleri med, som Fallout hör till, att det är både obehagliga karaktärer och det är knäppa karaktärer, och det är mycket så här också att de tar också tillvara på att du får påverka områdena också, hur deras framtid är, för att det är någon stad du är i som där du behöver tillsätta en ny sheriff. Och då blir det lite där, ja, men ska du låta den här cowboy-roboten få vara sheriff, för att han kan ju fylla den funktionen. Men då har du också där, då försvinner ju den mänskliga faktorn ur ledarskapet, och det kanske man vill ha. Så det, och mycket andra så här moraliska dilemman.
Ja, men det är ju någonting som är lite grann den spelet, så att du har de här massa val som du kan göra. Du kan antingen vara liksom riktigt goody-goody two-shoes, eller kan du vara lite elak och göra lite fel för att få egna fördelar, för att få så mycket caps som möjligt egentligen.
Mm. Precis. Nej, men det här var ett spel som jag kom på mig själv med att nästintill försöka dammsuga på sidequests och grejer, för att jag tyckte om världen så mycket och jag ville inte riktigt att spelet skulle ta slut, samtidigt som jag ville spela färdigt main questline, för att jag var så intresserad av vart berättelsen skulle ta vägen också. Men sen så var det ju andra grejer som gjorde att jag inte dammsög upp allting. Utan jag spelade färdigt utan att ha klarat vissa sidouppdrag. Och det hade inte så mycket med att jag tyckte att spelet var dåligt eller inte. Utan det är personliga grejer, som att precis som det brukar vara i Fallout, så är det ju inte bara människor som vill döda dig. Utan du möter allehanda mutanter av olika sorter. Mm. Och sen även lite fauna. Eller djur, kan vi säga.
Lite skalbaggar.
Ja. Ja, alltså visst, det är stora kackelacker och mullvadsrotter och grejer, visst. Men framförallt i New Vegas så finns det ett djur som de kallar för Cazadores, eller Cazadores, som är...
Låt som en maträtt, jag blir hungrig.
Ja, nej, men det är mer eller mindre stora getingar. Och det går ju bort. Alltså, de är så jävla vidriga. Och då var det ett sidouppdrag som jag höll på med, som jag helt somnika sket i. För att jag märkte att nej, jag kommer behöva gå igenom den här biten av öknen. Och det är jättemycket av de där vidriga asen där. Jag vägrar. Det var ju lite därför som jag inte... Litet sidospår, men det var ju därför jag inte spelade färdigt Dishonored 2 heller. Mm. För att där har de ju valt att det inte är råttorna som sprider sjukdomen som råder där. Utan då är det ju några slags stora myggor istället. Och det går också bort. Så här flygande kryp som sticker. Och det går bort för mig.
Att vi ska hitta liksom Beekeeper the game till dig att recensera.
Ja, men det var ju som när jag spelade genom It Takes Two, så jag tror aldrig jag svurit så mycket som under ett parti då man ska färdas igenom en bikupa. Så jävla vidrigt.
Ja, men om vi säger så här, även om man inte tar och dammsuger alla siduppdrag, så är ju spelet, alltså Fallout överlag, spelserien, så är de väldigt stora i alla fall.
Ja, det är de.
Det finns ju så mycket att göra. Ja. Precis som senare Assassin's Creed, så kan man ju lägga hutlöst många timmar bara för att utforska och se om man kan hitta något intressant.
Ja. Alltså du kan spela hur länge som helst utan att göra minsta lilla framsteg i berättelsen överhuvudtaget. Och de funkar liksom att spela på båda de sätten. Du kommer ha en god stund oavsett, tycker jag. Framförallt i New Vegas, i och med att världsbygget är så bra. Och jag gillar de moraliska dilemmana du ställs inför. Att de verkligen får dig att För jag tycker att Fallout-spelen är som bäst när de får, när du börjar ifrågasätta din egen moraliska kompass lite. Mm. Att det känns som att allting är bara en gråzon, att du kan aldrig riktigt, du får aldrig reda på av spelet vad som är rätt eller fel, för det finns inte ett rätt eller fel, utan det är bara vad känns rätt i magen typ. Även om New Vegas har ju förvisso en, för du kan ju också välja olika faktioner som du vill sympatisera med, typ Brotherhood of Steel och så vidare. Men det finns en faktion som heter Caesar's Legion i New Vegas. De är väl en av få faktioner som är uttalat, de här är the bad guys.
True assholes.
Ja. Och inspirerad av Emil, för han berättade vid ett tillfälle att han hade försökt med det här i en genomspelning, och jag försökte med det också. Och det var att, för du kan ju sympatisera med alla, inklusive Caesar's Legion. Men det är i stort sett omöjligt att klara spelet om man försöker sympatisera med Caesar's Legion. Dels för att det känns så moraliskt fel att göra det. Och sen så är det, blir det också svårt, för att varenda karaktär i spelet hatar Caesar's Legion, så alla NPC:er kommer beskjuta dig mer eller mindre som inte hör till Caesar's Legion.
Det känns som att har du kört spelet jättemånga gånger så kan du liksom ta det som en utmaning. Nu ska jag klara av det på det här sättet, för att jag vill ha en riktig utmaning.
Ja,
det ska vara svårt.
Ja, och det kommer det vara. Och det, ja, nej, jag kände att nej, det här får någon annan försöka med.
Okej. Jag kan titta på YouTube. Det finns alltid någon som har gjort det.
Precis.
Ja, men det är ett bra spel. Mm. Jag har sett bror min spelare, så att jag spelar inte så mycket på Fallout.
Nej.
Jag kan spelen och sånt. Jag kan mycket om vad som händer där i, men jag har inte kommer inte att spela dem själv mer eller mindre, helt enkelt. Mm. Vi får istället nu för tiden avnjuta tv-serien. Så.
Ja, precis. Ja, den har vi ju börja titta på gemensamt, kan jag ju avslöja. Och det är båda gott än så länge, två avsnitt in. Så är det, ja, så känns det bra.
Så känns det bra,
ja,
yes.
Precis. Men Danny, vi har ju ett spel till vi ska prata om.
Yes, ja. Det här är vårt gemensamma spel som vi satt och grävde hårt in i huvudet. Liksom, vad skulle vi ta för någonting här nu?
Ja, vi slogs och vi tampades och vi bet varandra. Och
jag röckade i skägget stenhårt. Här,
ja, och sen så kom Fredrik och bröt upp oss. Och det är ju för att vi också är hemma hos honom, så att han vart förbannad för att vi höll på att riva hans hem också. Så det höll på att bli riktigt illa där ett tag.
Det här, Hall of Fame, det är hårda bud. Vi viker inte oss direkt rakt upp och ner så här.
Nej, men vi hittade ju till slut ett spel att samsas kring.
Precis, efter mycket om och men. Och spelet som vi har valt tillsammans är Silent Hill, originalet från 99 av våra kära Konami. Så där.
Ja.
Och i det här spelet så får vi följa Harry Mason, som är på jakt efter sin försvunna lilla dotter i Silent Hill, som är staden vi befinner oss i. Och det är en mystisk stad med mycket dimma som döljer väldigt mycket. Det här är en av de sakerna som gjorde att spelserien blev väldigt populär, för att du har hela tiden en dimma som ligger runt omkring din karaktär, så att du måste springa nära för att se liksom vart någonstans du är i staden. Till exempel, finns det en dörr i närheten? Och ibland så hör man ljud, och så helt plötsligt kommer ett litet monster vandrande ut ur dimman, och stackars Harry måste försöka försvara sig. Vilket är inte så lätt, för att spelserien har aldrig varit riktigt den starkaste på att du ska försvara dig egentligen. Inte de första spelen. Nej. I alla fall. Att det är mer den här, ta dig förbi, försöka stoppa monstern från att nå dig mer eller mindre. Och de här är ju monster som är tagna ur en vrickad fantasi, för de ser väldigt bizarra ut, vilket jag tror var en av de stora sakerna som gjorde Silent Hill rätt stor, designen på monsterna. Och En som alla då direkt tänker på är Pyramid Head, vilket är ju ikonisk för hela spelserien egentligen. Och alla undrar fortfarande, vad finns där under? Och de har sagt att det finns ingenting där under. Det är din värsta fantasi. Så. Men Matte, vad är dina tankar på Silent Hill-spelet?
Ja, det är ju stämningsfullt som få, är det ju. Och den här dimman du pratade om, den sätter ju helt klart stämning när du är ute på stadens gator. Mm. Även om jag har, det är ju en liten kul detalj att alla pratar om hur mycket den gjorde för stämningen och så. Men sen har det ju avslöjats i efterhand att ja, den främsta anledningen till att de hade dimman där, det var för att...
Tekniska begränsningar.
Ja, för att dölja tekniska begränsningar och framförallt tror jag försöka få spelaren att inte gå till områden de inte kunde gå till också. Men det är ju också ett väldigt smart sätt att liksom använda sig av sina begränsningar, tycker jag. Nej, men så, jag gillar också designen av att ibland är det bättre att bara springa iväg.
Mm.
Även om jag tycker ändå att för att vara ett spel som även talar om det för dig, att, nej, men att springa iväg alltid är ett alternativ. Jag har lite svårt för det, för att det känns som att spelet ändå försöker aktivt uppmuntra mig att strida också, med tanke på hur många monster du stöter på.
Det finns ett par stycken, ja.
Och sen är det också att ja, jag ska tydligen spara på ammunitionen, men jag behöver ju tömma 15 magasin ibland för att, jag överdriver lite grann, men du måste typ sänka nästan all ammunition in i en fiende ibland. Mm. Så det går lite. Men det går ju in i det här att man ska vara sparsam med resurser. Så visst.
Ja, survival i dess sanna mening egentligen. Ja. För att vi har ju väldigt mycket survival horror där egentligen survival är inte så mycket på den biten, för att du har massvis med ammunition och sånt. Men här är väldigt sparsmakat med vad du har, och som sagt, mycket fiender kan komma på ett och samma ställe, så man kan bli överväldigad av dem, och då är det bättre att springa helt enkelt. För att det kommer komma större fiender som du behöver dina vapen till istället för.
Ja.
Och jag tycker historien är ganska intressant, för att som sagt, vi spelar som Harry Mason på jakt efter sin dotter, men att hon är ju kidnappad av en kult som ska försöka och enligt deras åtycken få fram deras gud att liksom födas in i den här världen, vilket har gjort varför Silent Hill är som det är, för att det är inte en god gud, men att i deras vaneföreställning så är det liksom deras messia mer eller mindre ju, vilket har gjort att, ja, som sagt, att världen ändras om runt omkring dem, att det är ett levande helvete på jorden mer eller mindre. För att saker och ting går inte som de har trott. Och jag tycker det är en av de intressanta sakerna är att baserat på hur du spelar igenom, saker du gör, val du gör i spelet, så finns det flera olika slut på spelet.
Mm.
Vilket serien har blivit lite känt för, så att de har lite bizarra slut. Du har ju ett slut där liksom ett rymdskepp, och så ser man in i rymdskeppet så en hund som står i spakarna. Och man funderar, what? Och sen är det liksom the end. Man bara, jag förstod inte.
Ja, det är det mest tillfredsställande slutet. Det hör ju jag.
Ja, precis. Det är ett av fem. Så det finns ju, för den som vill kan ju få flera genomspelningar och liksom testa sig fram. Hur kan jag få de andra? För att det finns ju ingenting som sa liksom, ifall du gör den här saken så kommer du få ett helt annat slut. Det visste man ju inte. Mm. Man får ju bara testa sig fram helt enkelt. Jag tycker det är kul för liksom ett skräckspel att baserat på hur du gör får du olika udda slut.
Ja.
Mycket av spelens monster och sånt är ju byggda utifrån lite sån här psykologisk terror. Och mycket av det ska ju vara enligt som är liksom frammanat ur, vad jag har förstått i alla fall, ur Harrys huvud. För att det här är lite hans syn på den här världen, att mycket utav saker som sker är liksom för att han tycker att han har gjort fel också. Det är väldigt mycket psykologiskt i de här spelen, även för att det verkar som ett skräckspel med massa äckliga monster och sånt där, så har det väldigt mycket såna här djupa tankegångar om monster och sånt och varför de är som de är, varför saker och ting händer, vilket är lite grann av en stapel för serien. Det har ett större djup än vad det till synes verkar vara i alla fall.
Ja, jag är ju en Ja, det behöver jag ju inte ens förtydliga, för det vet ju de flesta som har lyssnat, att jag är lite av en äventyrsspelsnöt. Och jag får ju mitt lystmäte i Silent Hill också, för att de har väldigt kryptiska pussel på sina ställen. Men enligt mig väldigt bra designade pussel, för att så länge du är uppmärksam på och har i åtanke att nej, men alla dokument du läser och så har en betydelse.
Mm.
Vilket gör att när du sen kommer till ett uppenbart pussel så blir det lite så här, men vänta lite, jag läste någonting som hade med det här att göra. Jag går tillbaka till det rummet och mycket riktigt, här har du ledtråden till pusslet. Ja, det är... Ja, jag, sist jag satt och sist jag var med två stycken och spelade igenom det här, så var det främst då det slog mig att ja, men det är riktigt schyssta, det är ett schysst äventyrsspel också, tycker jag.
Ja, så. Och vi har ju där återigen till dimman, att även fast det var till för liksom på grund av spelsbegränsningar, så gör det liksom att, men vad finns runt det här hörnet? Jag kan se liksom, jag följer liksom längs med det, jag ser en vägg jag följer. Som, antingen är det liksom att helt plötsligt så är det bara ett stup och du kan inte röra dig vidare. Eller så kanske du hittar ett nytt ställe du kan gå in på. Där det kanske inte finns någonting som leder spelet vidare, men som kanske ger en lite mer, en liten bit av bakgrundsfakta. Eller liksom om karaktärerna, om människorna som har bott där. Speciellt i den här horribla liksom, lilla delen av världen där allting har gått åt helvete mer eller mindre, så tycker jag det är kul liksom, att hitta sånt, för att det liksom lägger, ger ett mer djup som sagt till spelet, liksom, till världen, liksom, lite mer realism, att det finns en bakgrundsfakta, det finns saker liksom, att läsa in där. Så jag tycker det är kul med att springa omkring. Sen får man ju tyvärr räkna med att det kommer en jävla massa monster som vill nibbla dig i hälarna så att säga, och man får springa som en galning.
Ja, men det är sånt som händer. Det är alltid någon som vill nibbla dig i hälarna. Vart du än i världen vänder är det en varelse som nibblar dig i hälarna.
Ja.
Så det är just...
Det blir så. Men det... som sagt, det här är ju också... Som sagt, det är ju första spelet och det gav ju ett upphov till väldigt många spel. Och det skapade väldigt mycket ikoniska karaktärer som vi har sett senare. Tyvärr har ju spelserien stagnerat helt och dött liksom, för att... de inte vill utveckla, de vill inte göra mer av de här spelen, mer eller mindre. Vi får ju remakes på vi nu, massvis, och lite nya spel har ju uppkommit på sistone och sådär. Men det har varit ett långt tag som vi har stått still där för en sån här serie som var så populär. Den här och Resident Evil liksom samtidigt där var ju de största liksom skräckspelen, mer eller mindre, som du kunde liksom köra igenom då. Även fast mycket liknelser finns, så har de ju så vitt bredd liksom på olika typer av skräck de är, men att vill du ha psykologisk skräck så var ju liksom Silent Hill du gick till. Vill du ha liksom mer action-skräck så var det Resident Evil. För det är mer rätt fram. Medan här är liksom, du letar omkring. Visst, du letar och hittar diamanter för att sätta i olika socklar för att kunna öppna upp pussel och sånt i Resident Evil. Men att det var mer rätt fram. Du har mycket vapen, pistol med. I Silent Hill så är det mer den här krypande skräcken omkring det. Kan du försvara dig? Kan du liksom ta det vidare utan liksom att ha en riktigt bra försvar?
Ja, jag trodde ju att när det visade sig att Resident Evils återuppväckelse, eller vad man ska säga, när det visade sig att det började gå bra för dem igen, så tänkte jag, men nu, då kommer väl Silent Hill snart. Men det har, som du säger, det har dröjt förvånansvärt länge. Nu är det ju, vi fick ju det här The Short Message, i år, och det är fortfarande oklart när Bloober Teams remake kommer, va?
Jag tror inte vi har någonting sagt än på datum där. Men att de har ju rampat upp lite grann med trailers och sånt i alla fall, så att det är ju bara en tidsfråga nu egentligen innan vi får någonting.
Ja, det är väl
utannonserat.
Remake på tvåan är det ju då. Så det är inte det här spelet, men...
Ja. Precis som Resident Evil, ingen etta där heller, så vi får vänta på att det kommer på första spelen. Sådär. Men problemet är att Resident Evil 2 fick ett större genomslag än vad Resident Evil 1 fick, för att vara mer actionfyllt. Silent Hill 2 fick ett mer, också ett mer uppryck, för att Silent Hill 1 var ju lite mer... om vi säger subtilt liksom sett till spel mekaniskt, medan tvåan rampade upp där. Det brukar ju vara så att nu har vi sett liksom, vad tyckte folk om i första spelet, då gör vi mer utav det i uppföljaren så att säga.
Släpptes inte tvåan till någon mer plattform än bara PlayStation också? Jag tror att det släpptes på PC också faktiskt. Så jag funderar på om det hjälper till också med att få ett större genomslag, att det liksom breddas lite.
Det kan ju mycket möjligt vara så.
Ja, jag kanske har helt fel i det, och då får ju någon i så fall påpeka det. Jag blir gärna rättad och får reda på att jag har fel. Så kan jag sitta och sura i ett hörn en stund tills jag släpper det.
Ja, det släppte, jag ser det släpptes sen till PlayStation 2, Xbox och PC. Dock dröjde det liksom något år emellan dem.
Ja, jo. Okej.
Okay. Men där har vi i alla fall tre bra spel. Som kommer trilla in på våran lista här framöver. Sådär. Och jag är lite nyfiken, vad är era, ni lyssnare, vad är era åsikter om de här tre spelen? Har ni spelat dem? Är det något ni har på en lång lista av spel jag ska spela en vacker dag? Eller är det spel som ni bara, nej, jag klarar mig. Det är lugnt, jag har så mycket andra spel. Jag är nyfiken att se vad ni tycker om det. Vi kan hoppa in på vår Discord i så fall. Vi har ju liksom diskussionsgrupper där vi pratar om spel och vad vi tycker och sånt. Och vi har en Q&A där ni kan ställa frågor eller helt enkelt komma med förslag. Vad tycker ni om det här spelet på er Hall of Fame? Är det värt att lyfta liksom, platsa det på er lista mer eller mindre? Men med det så tar vi runder av dagens avsnitt. Jag tackar Mattias och jag tackar för mig själv, och så hoppas jag att vi hörs i nästa vecka. Toodaloo!
Adjö!